Martin är efterlyst av Interpol, fastgruppen, och de vet ju inte vart han befinner sig.
Det är juni 2016. Över ett år har passerat sedan trippelmordet på Bävedalsvägen i Uddevalla.
Jag försökte ju få in en träff, få in ett möte, och sa att vart du än befinner dig, du kan lita på mig. Jag kommer inte röja din plats, jag kommer inte avslöja vart i världen du befinner dig.
Magdalena Koder är journalist och 2016 jobbar hon för tidningen Hänt Extra. Hon försöker få kontakt med Martin Saliba för att göra en intervju.
Så tog det några dagar och så fick jag då ett samtal. Och han ville inte berätta vart han var, såklart. Men han sa att han inte befann sig i Sverige. Men att han sa liksom, nu vill jag berätta vad som har hänt. Jag vill bara få ut det här.
Efter att Martin Saliba friats i tingsrätten försätts han på fri fot. Åklagarsidan överklagar domen till hovrätten och på sista rättegångsdagen dyker inte Martin upp. Han är försvunnen.
Och jag sa det att jag misstänker att du är i Libanon. Men han sa att jag kommer inte berätta vart jag är, för jag litar inte på dig. Så efter mycket om och men, jag tror att det tog 1-2 månader innan han till slut gick med på att träffas.
Det verkar som att Martin har flytt till Libanon.
Så att han sa att åk till Turkiet och hör av dig när du är där. Så att då bokade jag en flygbiljett och åkte till Turkiet. Sen när jag var i Turkiet så sa han att ja, men du kommer till Libanon. Och då åkte jag till Libanon. Ja, och då började jag tror att Martin fick kalla fötter där, för han hörde inte av sig. Och tänkte så här, han har åkt hela vägen hit och är i Libanon. Och han hör inte av sig, han svarar inte. Så jag satt faktiskt på hotellet ett helt dygn och bara vänta. Och sen kommer ett samtal.
Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på En mörk historia om trippelmordet i Uddevalla. En dokumentär av Mårten Trofast. Sista delen, flykten.
Analysen brast i tingsrättens dom, och det är klart att vi var ju beredda på att det skulle kunna ske, för det är svårt.
I mars 2015 hittas 3 personer ihjälskjutna på Bävedalsvägen i Uddevalla. Offren är Ala Faraj, Rawand Aziz och Rawands 18-åriga flickvän. Bröderna Mark och Martin Saliba åtalas för morden. Mark döms i tingsrätten till livstidsfängelse för trippelmordet, medan hans 1 år yngre bror Martin frias helt. Vi har åklagare Per-Erik Rinsell.
Det ska vara svårt att få fällande dom i sådana här ärenden. Men vi tyckte inte att tingsrättens domskäl övertygade, det tyckte jag inte. Så därför kände vi att här finns ändå skäl att klaga till hovrätten. Här finns goda grunder att tro att det ska bli en ändring. Ja, inför hovrätten så tog vi egentligen bara in en ny grej. Och det som blev lite omdiskuterat, det trodde vi inte att den skulle bli. För jag tyckte det var ganska okontroversiellt.
Inför hovrättsförhandlingarna har åklagare Rinsell egentligen bara lagt fram ett nytt bevis. Det handlar om hur snabbt Martin kan ha sprungit på mordnatten. Från Williams bostad till Bävedalsvägen. Rättegången mot Martin ska handla om tid. Och det är frågan om några få sekunder som ska avgöra Martins öde.
Martins berättelse ju går ut på att han inte är vid platsen i samband med skotten.
Vi hör Martins advokat Björn Hurtig.
Det går ut på att han har kommit till Williams och satt sig på position utanför Williams bostad tidigare.
På kvällen den 6 mars får bröderna, enligt Martin, reda på att någon har rånat deras pappa. Martin påstår att man misstänker en person som vi kallar William för att ha utfört rånet. Bröderna planerar att konfrontera William och Martin sätter sig utanför hans bostad runt 1-tiden på natten.
Han sitter uppe och han hör motorcykeln komma åkande. Och efter en stund så hör han en bil. Och så hör han då skott. Och när han hör skotten, då springer han omedelbart dit. Där han har hört skotten ifrån. Det är för han undrar vad som har hänt och hans bror är där nere. När han kommer fram då, säger han, så är Mark där. Och Mark är liksom lite chockad och upprörd. Och man sätter sig på moppen. Mark kör. Och Mark kör en annan väg därifrån när han kom dit.
Martin menar att han springer från positionen utanför Williams bostad när han hör det första skottet, ner till Bävedalsvägen där morden sker. En sträcka på 165 meter. Och att han därmed anländer till mordplatsen först efter att skotten avlossats. Men det finns ett vittne som ser hur två personer hoppar upp på en moped och kör iväg cirka 10 sekunder efter det sista skottet. Om det stämmer att Martin kommit till platsen efter skotten, är det då möjligt för honom att vara vid mopeden 10 sekunder efter sista skottet?
Men jag bad en polisman gå med en kamera.
Åklagare Rinsell igen.
Lugnt och stilla i dagsljus går den sträckan som Mark påstod att han hade sprungit. Martin hade påstått att han hade sprungit på natten. Och det är därför att man skulle förstå hur det såg ut. Vad som skulle krävas för att springa där på natten.
Sträckan som Martin ska ha sprungit är ganska exakt 165 meter. Om man ska hinna fram till mopeden 10 sekunder efter sista skottet måste han ta sträckan på 15-20 sekunder. För åklagarsidan blir det viktigt att bevisa att detta inte är möjligt.
Frågan kom ju från flera. Varför sprang inte polisman?
I den nya bevisningen som ska få Martin fälld har åklagarsidan valt att inte springa sträckan.
Ja, därför det var inte syftet. Syftet var inte att visa hur fort man kan springa eller inte. Utan syftet var ju för att visa sträckan bara så att man skulle förstå hur det såg ut.
Åklagarsidan menar istället att filmen är tillräcklig för att förstå att det inte är möjligt att hinna springa den sträcka som Martin påstår sig ha gjort på så kort tid.
Nej, det blev lite tjafs om det.
Den tillkommande bevisningen i hovrätten, det var att man hade gått och filmat sträckan som Martin ska ha sprungit, va?
Advokat Björn Hurtig igen.
Den tycker inte jag var så där jättestark av det skälet att man sprang ju inte det på det sätt som man gör, tror jag, med andan i halsen.
Försvarssidan tycker att det är märkligt att åklagarsidan inte har sprungit sträckan.
I min värld då, så tycker jag, ska man ge hovrätten en rimlig möjlighet att via en videofilm förstå hur man tar sig och hur snabbt det går att ta sig en viss sträcka, då får man nog springa den sträckan. Eftersom det är det Martin har gjort.
För försvarssidan blir det istället viktigt att bevisa att det går att springa sträckan på den tid som Martin påstår att han gjort.
Vi gick också sträckan. Vi gjorde på samma sätt. Vi gick. Och visst, då tog det lång tid. Men vi sprang det också.
Så till hovrättsförhandlingens brännpunkt. Är det möjligt för Martin att springa från Williams bostad till Bävedalsvägen och mordplatsen på 15-20 sekunder?
Martin påstod att han satt upp i en trappa som var upp i en liten skogspark eller skogsområde bakom den här personens bostad.
Om man har varit på plats så vet man att det är ett hyreshusområde med lite grönt och en lekplats framför ingångarna, om inte jag missminner mig. Och så är det någon slags liten trappa upp för en kulle. Och där sätter han sig upp en bit upp i trappan för att kunna iaktta när William kommer hem. Sedan så sitter han där och efter en stund så hör han moppen komma åkande. Och så hör han då skott. Och när han hör skotten, då springer han omedelbart dit. Och för att ta sig dit så måste man springa ner för de här trapporna.
Där är det först lite mer som stenar som en trappa ner, lösa stenar som en trapp ner för en slänt. Sen var det in på en innergård.
Över gården ner för ytterligare några trappor.
Svänga rätt kraftigt ner för en trappa, en vanlig trappa. Svänga till höger. Via en parkering. Runt den parkeringen.
Över en liten gräsplätt eller asfaltplätt och så ta till höger förbi.
Svänga vänster. Komma fram vid ett garage.
Och så upp förbi några garagelängor.
Svänga höger igen. Och springa kanske.
Okay, vad kan det vara? Det är ett par hundra meter dit.
Runda slänga 200 meter.
Och det gick ju. Vi hade en kille som var i samma ålder som Martin och ungefär. Ja. Inte supervältränad men en normalt vältränad ung kille liksom. Han sprang det med en sån här GoPro-kamera på sig och vi tidtagade ur. Och vi klockade honom. Och det fungerar ju visst.
Alltså om det skulle stämma med de tidsuppskattningar som ett vittne gjorde på hur lång tid det tog från skotten till mopeden kör iväg, så skulle han behöva springa i mörker, nedför trappor och runt olika hörn, mot en skottlossning, som han ju hör att det är en skottlossning, något snabbare än vad Carl Lewis gjorde på 200 meter fritt.
Om det skjuts och man tror att någon som man håller kär finns där det skjuts, och man springer dit, ja, då går man inte. Man går inte och pratar om hur man går. Och man joggar nog inte heller, utan man springer som en galning. Man hoppar kanske ett par trappsteg i taget och man tar sig fram så fort man bara kan. Då börjar man närma sig verkligheten. Och det gör att när man inte gjorde det på det sättet, då tycker inte jag att den bevisningen höll måttet.
Det är den 11 januari 2016, sista rättegångsdagen i hovrätten. Martin Saliba, som friades i tingsrätten, har varit med på alla rättegångsdagar i hovrätten. Men just idag dyker han inte upp.
Och det här var väl något som vi också kanske var i viss mån förberedda på att det skulle kunna ske. Men vi trodde nog att han kanske skulle i så fall lämna efter rättegången. Och inte innan sista rättegångsdagen, som han gjorde.
Martin Saliba är enligt sin advokat sjuk och kan inte vara med.
Så att sista rättegångsdagen så kommer inte Martin. Men hovrätten bara frågar parten om någon som ser något hinder mot att fortsätta. Nej, det var ingen som gjorde det. Då fortsätter vi. Varsågoda. Och så pläderade vi.
Förhandlingen fortsätter utan Martin Saliba. Utöver den inspelade videofilmen, över den sträcka som Martin påstår sig ha sprungit, har åklagarsidan ingen ny bevisning. Istället handlar det om att lägga fram gamla bevis på ett sätt som gör att hovrätten dömer annorlunda. Martins advokat menar å andra sidan att videofilmen inte säger något om hur snabbt det går att springa sträckan. Och att de vittnesmål som åklagare Rinsell lyfter fram är otillräckliga för en morddom.
Väldigt, väldigt skicklig försvarare. Så efter hans plädering så tänkte jag väl kanske att ja, nu har vi försökt. Det kommer inte att gå. Men 2 veckor senare så kom ju domen. Och det visade sig att hovrätten gick ju på vår linje. Och Martin skulle häktas ut och varo.
Hovrätten ändrar tingsrättens dom. Precis som brodern Mark döms Martin Saliba i hovrätten till livstidsfängelse för trippelmordet. Men Martin Saliba är inte kvar i landet.
Direkt så smäller vi ju på och efterlyser honom internationellt och allt möjligt. Martin lämnade ju, han åkte till Libanon. Han är ju svensk, han är ju född i Sverige, Martin, och men av libanesiska föräldrar. Och då har man under vissa förutsättningar lättare att få libanesiskt medborgarskap, så det fick han ganska fort i Libanon. Ja, vi begärde ju honom utlämnad, men fick svar att de lämnar inte ut sina egna medborgare, och det undertecknat av alla möjliga potentater i Libanon.
Han sa att åk till Turkiet och hör av dig när du är där. Så att då bokade jag en flygbiljett och åkte till Turkiet.
Juni 2016. Över ett år har gått sedan skotten ekade över Bävedalsvägen.
Så när jag var i Turkiet så sa han att ja, men du kommer till Libanon. Och då åkte jag till Libanon.
Journalisten Magdalena Koder reser via Turkiet till Libanon. Ett land som till ytan är något mindre än Skåne, inklämt mellan Israel och Syrien. På ett hotellrum i kuststaden Junie väntar de på Martin Saliba.
Och sen kommer ett samtal och säger, men vart är du? Och så förklarade jag vart i Libanon jag var. Och sa han, men jag är där om cirka en timme. Så tog det säkert bara 20-30 minuter. Så ringde han och sa att men kom ner till lobbyn. Så jag går ner till lobbyn och då står han där.
Sverige har utfärdat en internationell efterlysning av Martin Saliba. Det innebär att han kan gripas var som helst i världen och sen utlämnas till Sverige. Men Libanon är ett av de länder som inte har något utlämningsavtal med Sverige. Martin verkar flytta undan rättvisan.
Jag ser ju inte att det är fler bilar. Jag tänker ju inte på de parkerade bilarna. Då säger jag bara, men vi åker iväg. Vi åker iväg en sväng. Så tänkte jag, men jag måste bara upp och hämta min väska. Då följer han med mig upp. Så går han ut på balkongen och typ, jag ser ju att han gör någonting. Något tecken. Jag ser för att han går ut på balkongen. Och då tänker jag så här, det är någon där nere som han liksom gör något tecken till. Och då tänkte jag så här, gud vad har jag gett mig in? Det var första gången tror jag som jag tänkte att, nej men gud jag är helt galen. Och bara åkt helt ensam till Libanon och träffar ändå dömd trippelmördare på flykt.
Eftersom Martin är på flykt sker mötet under stort hemlighetsmakeri. Men de är inte ensamma.
Vi går ner och sätter oss i bilen och han bara kör iväg. Så vi åker in till Beirut.
Martin och Magdalena sätter sig i bilen. Resan går längs den libanesiska medelhavskusten från Junie till huvudstaden Beirut. Bilarna som Magdalena sett från balkongen förföljer dem. Efter ett tag ringer Martin ett samtal och bilarna avviker. En försiktighetsåtgärd helt enkelt. Framme i Beirut kom Martin och Magdalena in på ett café.
Alltså han är inte så pratsam utan man får ju dra ur honom saker. Man får ju fråga saker och jag hade ju så många frågor. Han var väldigt restriktiv med att berätta om vart han bodde, vad han gjorde på dagarna och sånt. Men jag förstod att han bodde uppe i Bäckadalen för han hade jacka på sig, det var jättevarmt.
Trots att det är närmare 30 grader har Martin en tjockjacka på sig. Magdalena misstänker att han håller sig gömd i Bäckadalen. En dal belägen mellan Libanonbergen och bergskedjan Antilibanon, känd för sina vin- och cannabisodlingar.
Han bara, jag åkte en bit kallt där jag bor och tänkte så okej, okay, han bor säkert där uppe. Och sen pratade vi mycket om offren, relationen han hade till dem. Och det var mycket, det var saknaden efter alla och det såg jag på honom. Jag var genuint ledsen och verkligen. Och det var också självklart saknaden efter sin egen bror.
Martin säger att saknaden efter både Ala Faraj och brodern Mark är stor. Han har inte sett någon av dem sedan den där natten i mars 2015. Och trots att han är internationellt efterlyst verkar han leva ett bra liv i Libanon.
Han vill inte tillbaka till Sverige. Han trivdes. Och han verkade som han hade planerat en framtid i Libanon. Och där sa han också att han faktiskt hade planer på att söka in till vad blir det, militär eller polis yrket som han ville. Det sa han redan då.
Martin är tystlåten och blyg. Han har varit tveksam till mötet. Men det finns en specifik anledning till varför han vill träffa en svensk journalist. Han vill berätta för svenska folket att han är oskyldig.
Så att man fick ju se en annan bild. Nu fick man ju se person bakom Martin då. Och det var inte alls den personen jag trodde. Det var ju liksom, för mig var det en väldigt ödmjuk liten pojke. Det var ju inte den här man trodde. Ja men, det kändes inte som man satt framför en trippelmördare. Och då sa han, det som framkom mest från första samtalet var att jag är oskyldig. Jag har inte skjutit någon.
Knappt en månad senare publiceras intervjun med Martin Saliba. Nyheten om att den dömde trippelmördaren saknar sina vänner, har flytt undan lagen och lever ett bra liv i Libanon blir en riksnyhet. Och anhöriga till offren känner avsmak.
Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli sån stor storm över det. För jag förstår ju också rättsväsendet här kände väl sig lite. Här har man ju liksom inte poletat att ta någon fast gruppen. Kriminalvården var ju helt, de var inte så glada. De gjorde väl allt för att kunna få honom till Sverige. Så kommer liksom rakt ut i tidningen att här är jag och ni kan inte ta mig. Libanon lämnar inte ut mig.
Ja, du tittar på Aftonbladet TV. Den dömde trippelmördaren Martin Saliba har gripits i Libanon där uppger GT. Uppgifter som kom för bara en liten stund sedan.
I slutet av 2016, efter närmare 8 månader på flykt, grips Martin Saliba av libanesisk polis. Jakten på trippelmördaren är över.
Sen får jag ett samtal och då är det då mamman, Martins mamma. Och då sa jag, men vad är det som har hänt? Och så att ja, men han har blivit gripen av Interpol. Så att vi pratade i telefon där och då sa jag det att nej, men han, då måste han ha svensk biträde, han måste få hjälp från Sverige. Och då kom jag i kontakt med Hurtig faktiskt.
Telefonen ringde och jag tog samtalet och det var en gammal kompis som sa att en journalist sökte mig. Och den här journalisten hade haft kontakt med Martin, tror jag det var, helt enkelt, och familjen. Och de bad mig titta på ärendet. Jag gjorde det. Jag visste vilket ärende det var när hon sa det. Därför det var ett ganska känt ärende. Och jag tyckte det var intressant att kika på det. Sen sa de det att det var viss ny bevisning som skulle kunna komma fram. Och då tog jag mig an ett samtal med Martin. Och efter det samtalet med Martin så bestämde jag mig för att helt enkelt försöka mig på att sätta samman en ansökan om resning.
Samtidigt som rättsväsendet i Libanon inleder en egen utredning mot Martin gällande trippelmordet i Sverige, försöker Hurtig få Martins livstidsdom i Sverige prövad på nytt. En så kallad resning.
Det vi förstod var ju att skulle man kunna få domen i Sverige upphävd så trodde vi i vart fall då att då skulle ju man inte kunna ha honom kvar i fängelse i Libanon, för att då skulle ju inte han vara det fanns ju ingen, i sådana fall ingen arresteringsorder som gällde honom som man kunde få honom utvisad eller ut hittagen på.
Det Hurtig hoppas på är att om Martin får resning i Sverige så hävs den svenska arresteringsorden. Därmed skulle Martin inte längre vara internationellt efterlyst. Och om han inte är efterlyst borde han rimligen inte kunna fängslas i Libanon. Men att få en resning beviljad är extremt ovanligt i Sverige. Det krävs ny bevisning, men först och främst en fullmakt från Martin.
Det var också så här en väldigt, väldigt underlig eller märklig upplevelse.
I slutet av oktober 2016, bara några veckor efter att Martin blivit gripen, reser Magdalena Kåder återigen ner till Beirut. Det är hon som ska försöka ordna fram den fullmakt som advokat Hurtig behöver.
Det var ju en väldigt, väldigt konstig, man kände sig väldigt så utsatt. Så kommer in och så var det en mörk liten gränd.
Martin Saliba sitter nu i libanesiskt häkte i väntan på en eventuell rättegång.
Man går liksom ner för en trappa helt, helt mörkt mitt på dagen då. Och står ju någon där med militärpolis då, med alltså fullmundering med vapen. Alltså, vem du ska träffa? Säger så här, Martin Saliba. Så ropar han så här, Saliba. Och då sitter det, kanske jag vet inte hur många kvadrat det var, men det var inte stort. Och där är kanske 10 personer. Och då kommer han fram liksom mot stängslet. Och så det är ett stängsel och sen är det ett till stängsel. Och det var liksom ett litet, det var hemskt. Det var som liksom en liten källarlokal. Liksom. Verkligen så omänskligt. Så kommer han dit och då går han fram där. Han får ju en chock. Han visste inte att jag var i Libanon. Och bara, nej men hej. Du vet. Så vi pratade ju svenska. Och det gick inte för sig. Då var de ju helt, helt galna. Där militären då. Så vi fick en minut innan de avbröt och sa att nej, nu räcker det. Så jag hann ju bara fråga, jag hann ju bara säga liksom att jag är i kontakt med en svensk advokat som kommer hjälpa dig med det här. Jag behöver en fullmakt från dig så att han kan ta över det här. Och det kunde jag inte ta på plats, för det var ju därför tanken var ju rätt. Jag skulle få den här fullmakten. Men det gick ju inte de med på. Så att då vart jag utslängd lika fort där.
Med hjälp av Martins libanesiska advokat lyckas Magdalena Kåder till slut få en fullmakt från Martin, som hon tar med sig hem till Sverige och ger till Björn Hurtig.
Så där började jag Hurtigs arbete med fallet.
Skulle man ha en chans att få resning överhuvudtaget här nu, så gäller det att få en redogörelse från Mark. Och se om den redogörelsen stämmer överens dels med Martins berättelse och dels då med utredningen som finns.
Björn Hurtig tror inte riktigt på den berättelse som Mark Saliba lämnade vid rättegångsförhandlingarna i Sverige. Och för att få beviljat en resning blir det oerhört viktigt att se om Mark står fast vid sin berättelse eller om den låter annorlunda nu när han är dömd.
Han satt då på Fenix-avdelningen på Hall. Och jag visste, för det var viktigt för mig, att han inte hade haft någon kontakt med Martin.
Björn Hurtig beger sig till Södertälje och till anstalten Hall där Mark Saliba sitter. Han sitter på Fenix-avdelningen, ett slags fängelse inuti fängelset. En säkerhetsavdelning för de allra farligaste fångarna.
När man sitter på Fenix-avdelningen så är man rigoröst bevakad. Man får bara prata med vissa utvalda människor och de har liksom koll på vilka som pratar. Han har inte kunnat prata med Martin. Och han hade suttit med restriktioner tidigare och sådär. Och han gick från häkte direkt in i fängelse. Den berättelse han lämnade gick ju i mångt och mycket ihop med den berättelse som Martin sa. Alltså lämnade. Och det var det viktiga för mig.
Advokat Hurtig menar att brödernas historier stämmer överens trots att de inte kunnat ha kontakt. Det blir viktigt eftersom Mark nu plötsligt helt ändrar sin historia.
Han säger att det är han som håller i pistolerna och inte Martin. Så för Martins del är det helt fel. Han säger också att Martin inte är där när det sker. Inte nog med det, utan han berättade också att han hade gett alla ett vapen. Och det var också av intresse, därför att det var intressant att veta varför det fanns två vapen på platsen. Ja, men nu inte Martin har varit där, varför skulle överhuvudtaget Mark ha behövt två vapen? Om man tänkte skjuta själv, det var inte tanken. Tanken var att man skulle ha med sig två vapen för att hota med.
Marks nya berättelse går ut på att han först hämtar alla Faraj och att de sen tillsammans beger sig till Bävedalsvägen, dit Rawand Aziz kommer till fots.
Han berättar att när Rawand kommer gående så säger Rawand någonting i stil med att vem är det som har rånat er pappa eller någonting sådant. Och det var ju det här rånet som liksom var utlösande faktorn.
Motivet till att Mark beordrar Rawand till att komma till platsen beror på att Mark misstänker Rawand för att ha rånat deras pappa. Det här går helt på tvärs med vad Mark tidigare berättat. Då ska han ha sagt att han aldrig fick reda på att pappan blivit rånad.
Och då reagerade Mark på det, därför att det var ingen som hade berättat för. Han hade inte berättat det för någon annan om rånet. Och i det skedet så har alla den ena utav pistolen.
Eftersom Mark inte berättat för någon om vad som hänt pappan bevisar det, enligt Mark, att det är Rawand som ligger bakom rånet.
Rawand, säger Mark, blir liksom lite chockad och stammar och tar några steg bakåt. Samtidigt som alla verkar bli rädd för att bli avslöjad. Så uppfattar vart fall han situationen.
Mark beskriver hur Rawand, som nu är avslöjad, blir rädd. Och hur han plötsligt ser att alla håller i en pistol.
När alla tar upp sin pistol så säger Rawand till alla, skjut honom, alltså skjut Mark. Vilket då alla försöker göra, och så klickar vapnet. Och då skjuter Mark alla. Och sedan skjuter han Rawand. Och efter en stund så, när det här har skett, så blir Mark panikslagen. Så han bestämmer sig för att springa till den plats där Martin är, alltså utanför Williams bostad.
Efter att Mark skjutit ihjäl både Ala och Rawand springer han därifrån. Han springer mot Martin som ju sitter utanför Williams bostad och väntar. Men just som han håller på att springa kommer han på att han har glömt sin moped och vänder tillbaka.
Och då ser han bilen där flickvännen till Rawand sitter. Och som han säger så är musiken på, så hon verkar inte ha förstått vad som hänt. Och då smyger han upp, mantlar pistolen och så skjuter han henne genom att då luta sig in och skjuta henne. I det här skedet, någonstans därefter, så kommer då Martin springare, för han har ju hört skotten.
Mark menar att han inte ser att Rawand anländer till platsen i bil tillsammans med sin flickvän, eftersom bilen står 25 meter längre bort bakom en garagelänga. Men när han är på väg tillbaka för att hämta mopeden ser han bilen och går fram och skjuter Rawans flickvän.
Och nu blir det intressant då, därför att då kan man fundera på hur ser bevisningen ut här. Och det ligger ju faktiskt en patron på marken i närheten av alla. Vilket talar för att hans pistol kan ha klickat. Det vill säga att han har fått göra en slags mantelrörelse och så hoppar det ut igen och så ligger det ingenting i loppet ordentligt. Sen finns det också annat som talar för att det inte är mer än en skytt. Och det är att jag tror att det var så att det var 4 skott i varje person, båda personerna. Våra 2 skott var i huvudet och 2 på andra ställen på kroppen. Det vill säga samma modus på skjutandet, va? Bam, 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 bam. Och det är också någonting som tyder på att det är en skytt, inte flera skyttar.
Mark Saliba ändrar sin berättelse helt och hållet och tar nu alltså på sig alla morden. Han säger att hans bror Martin inte är inblandad överhuvudtaget. Ny, oerhört viktig bevisning till Hurtigs resningsansökan. Besöket på Hallanstalten blir precis vad han hoppats på. Men där och då händer plötsligt något som förändrar läget fullständigt.
Vi fick ju höra från hans advokat att man yrkade på dödsstraff. Och då blir det bråttom att få det klart här hemma förstås.
Tre år har gått sedan skotten på Bäverdalsvägen. Utredningen i Libanon är klar. Martin Saliba, som har suttit i libanesiskt häkte i närmare 1,5 år, står åtalad för mord. Åklagaren yrkar på dödsstraff och i mars 2018 inleds rättegången.
Men jag åker när Martin har en av sina flera rättegångar i Libanon, så åker jag faktiskt ner dit. Tillsammans med hans mamma. Och det var ju inte alls som jag hade förväntat mig. Jag har ju bevakat många rättegångar här i Sverige. Så det var ju en helt annan upplevelse i Libanon. Man kommer in i en rättssal. Och det är bara militärer beväpnade som står där. Och så är det som en liten bur. Där 10-15 personer trängs. Och där såg jag då Martin.
Samtidigt som Martin ställs inför rätta i Libanon hinner Björn Hurtig precis bli klar med sin resningsansökan som han lämnar till högsta domstolen. Rättegången mot Martin i Libanon tar tid, likaså svaret från högsta domstolen. Men så i slutet av juni 2018 kommer beskedet. Trots att Mark Saliba tar på sig alla morden nekar högsta domstolen resning. Man menar att bevisen inte är tillräckliga. Nästan samtidigt avslutas rättegångsförhandlingarna i Libanon. I oktober 2018 kommer till slut domen.
Och då kom domen att han har blivit dömd då till döden i Libanon. Och eftersom Libanon inte verkställer dödsstraff längre, så omvandlas ju straffet till livstid straffarbete. Men i Libanon så, att livstid där är livstid, där kommer det ut i en kista.
3,5 år efter trippelmordet på Bäverdalsvägen i Uddevalla döms Martin Saliba av libanesisk domstol till döden. Ett straff som omvandlas till livstid straffarbete eftersom Libanon inte längre verkställer dödsstraff. Martins försök att fly undan rättvisan landade honom till slut bakom galler i Libanons största fängelse, Romie.
Så det var ett väldigt bakslag för Martin. Där tror jag att han gav upp lite och kände att nej, det slutar här.
Varför bröderna misstänkte sina barndomsvänner Ala Faraj och Rawand Aziz för att ha rånat deras far är fortfarande oklart. Och kanske är det egentliga motivet något helt annat. Att Martin frias i tingsrätten men döms i hovrätten på i princip samma underlag kan tyckas märkligt. Frågan är rättvisan bara ett enda stort lotteri?
Jag kan säga att jag vänder mig starkt mot din beskrivning av det som ett lotteri. Det är ju så här att vi har ju inte ett system där man, om det är nästan bevisat, så får man ett halvsträngt straff. Utan det är ju så att antingen får man döms man för brottet. Och då får man ett straff för det. Och det kan ju vara väldigt strängt. Eller också frias man för brottet. Och då är man helt frikänd. Vi förhandlar ju inte om allt det här. Men lite mindre allvarliga brott. Att man ska in på några år. Kanske så gör ju vi inte. Om någon part tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning. Och vi tyckte ju det. I det här fallet att tingsrätten hade gjort en felaktig bedömning. Då har man ju rätt att klaga för att få en förnyad prövning. Det är inte ett lotteri utan det är rättssäkerhet.
Du har lyssnat på en mörk historia om trippelmordet i Uddevalla, den sista delen. Trippelmordet i Uddevalla är en dokumentär av Mårten Trofast. Producenter var jag, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories.